Livet kan vara svårt ibland. Rik man kan vara fattig i sitt hjärta om man inte har någon vän.
Yeah, 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 yo, come again. Listen to it.
Ja, vi hälsar välkommen till Offsides podcast denna vecka 7, och vi gör det med hjälp. Skjuts i ryggen av två spelare som mådde väldigt bra 2002 i Allsvenskan. Det här var ju, ja, vilka var det som vi hörde i bakgrunden?
IGP och Sandberg.
Ja, Erik Johansson och Peter Ridge som vid tillfället tror jag var lagkamrater i Malmö FF. Och mådde bra.
Vad var gamla Kanal Plus då, kanske?
Ja, eller om det var Kom Hem till och med. Ja. Som väl hade allsvensk inriktning på den tiden, att man kunde betala för vissa matcher så. Men de sitter och jammar i vad jag tror är Peter Ridges soffa i Malmö. Sandberg gitarr då, så... Ja, vad sa du? EJP, det var så han kallade den här rappare.
Han hade en liten hiphop-karriär tror jag.
Just det, EJP eller Mighty P. Och det är väl rätt mycket för att vi har allsvensk abstinens. Det har ju bara hänt grejer de senaste veckorna som gör en sugen på att när premiären ska komma.
Ja.
Och då kändes det lämpligt att minnas tillbaka på två som vi gillade väldigt mycket.
Ja, jag vill ju faktiskt bara stanna kvar lite grann vid Peter Ige, givetvis. Det vill man ju ofta.
Ja, han har ju en väldigt fin rad i sin rap i den här låten som är... Fresh air for you and me. It's the best for you and me. Det kan man hålla med om.
Det är starkt. Det var ju så, kanske ett halvår eller i alla fall mindre än ett år innan de satt och jammade då hemma i IJs lägenhet i Malmö, han och Sandberg, så var det så att han hade gjort 5 mål på 6 matcher. Och dagen efter så stod det ordet 6 på en löpsedel i Malmö när han gick förbi, och hans namn. Och han blev så jävla nervös. Han tänkte, shit, vad har jag nu gjort? Är det någon kvinna jag har legat med här? Och det har blivit så. Han vägrar ju, sa ju telefonen, stängde av telefonen, åkte hem, rullade ner rullgardinerna, låste.
Va?
Och var inne där i ett dygn. Kvällsposten skriver så här: Peter Ige hade gjort 6 mål på 5 matcher för Malmö FF år 2001, och i en tidningsrubrik dagen efter stod det med stora och svarta bokstäver orden Ige och 6. Problemet var att det dessutom fanns en sexannons på samma sida, och att nigerianen, som var stor stjärna i Allsvenskan under sina år i Blåvitt och MFF, läste både 6 på engelska. Han visste inte vad det var.
Han trodde det var en skandal på
det. Ja, precis. Och han var väldigt nervös, och han hade jättemånga missade samtal, säger IJ. Men ja, det var den lilla storyn om Peter IJ.
Ja, man ska väl säga att den har väl gjorts ganska många gånger när ett lag vinner med 6-0, så är rubriken då 6-0, men så står det 6-0 och så regen efter. Så att det är så 6-0 orgen. Så den har dammats av ganska många gånger. Men han har, tror jag, ingen har gjort fler mål under en, säger jag fel nu? Nej, jag tror inte det. På 2000-talet en Peter Ridge som jag tror gjorde 24 då som mest. Jag vet inte hur många Warriors gjorde. Han var upp och nosade där kanske. Men jag tror ingen har varit mer än 24 än vad Ige gjorde. Och framförallt hade han väl kanske Niklas Skog bredvid sig. Och Samba Erik, han fick inte spela lika mycket. Han hade, minns jag när vi skrev om honom för några år sedan inför Brasilien-VM, då hade han rekordet för antal matcher som avbytare i Allsvenskan. Men vet du vem som har det här rekordet nu? Nej, det vet
jag
inte. Det är Daniel Nordmark.
Aha. Ja.
Som väl har varit både i Elfsborg, Helsingborg och Örebro.
Ja, just det.
Och nött mycket bänk då, hoppat in. Älskar Samba Erik.
Ja, vi sa det här innan att det är en sån som man skulle vilja ta i sitt stall, alltså i sin vänskapskrets som en barnvakt. I sina barn, vet, han kommer där med gitarren, flip-flop-tofflor. Han har ju lite brandau över sig.
Ja, men den här gossaktiga rösten, han är så vän och snäll.
Väldigt snäll och kan leka säkert med ens barn i timmar utan att tycka det är trist.
Ja, även själv. Jag hade liksom velat haft honom i en liksom lite tuffa februarikvällar. Man har låg där i en liten korg som jag liksom kunde gå
och lägga sig gossarna,
tanka kraft hos. Men han är ju också, för vanligtvis så brukar ju spelare som får liksom smeknamn satt av pressen, som väl Samba Erik var, inte riktigt anamma dem. Han kallade så gärna sig själv för Samba Erik. Det fanns något otroligt gulligt i det. Att det var det finaste han kunde tänka sig. För han var ju kvar ända sedan han såg brassarna spela 82-VM, så lämnade han aldrig den förälskelsen. Han pratade ju gärna om sig själv som Samba Erik och sin kompis då, Hasse Blomqvist, som han ju också hela tiden refererar till, Hasse Brasse. Nej, Hasse Brasse-finten. Det är underbart. Det är väl en bra start om någon.
Absolut, vi ska säga detta då, avsnitt 141, där vi brukar försöka vara lite fiffiga och komma på kopplingar till 141 då. Den var inte så lätt den här gången, för att det finns, verkar det som, inte en enda, i alla fall här spelare med exakt 141 landskamper. Du har kollat i din databas, Johan.
Ja, den är inte så avancerad. The most capped players på Wikipedia. Men 141 är enligt den tom, i alla fall på herrspelarna. Och vi närmar oss Ahmed Hassan, som har rekordet då på 184. Och honom ska vi nog kunna slå. Mm. Däremot kommer vi aldrig, tror jag, komma ikapp Christian Lilly, som jag har otroliga 354 landskamper för USA.
Ja, det innebär att vi ska i alla fall, det är 4 år till innan vi kommer upp i det, va?
Ska aldrig säga aldrig, men det känns ju långt bort i alla fall.
Ja, men jag hittar en sak på 141 och den är ju rolig. Det är ju så att i höstas så var Håkan Mild och höll ett litet tal i Trollhättan. Mm. Han kommer då från nu, inför 141 personer.
Det var så många som kom.
Ja. Och det här talet handlar om hans liv och hans karriär som spelare och ledare. Och som tack för detta då så fick han 2 stycken Allan Johansson-böcker om det forna Trollhättan.
Det gillade han säkert.
Men han har ju förutom då, jag tror att hans fru och fortfarande är vd för Lejonet och Björnen, då glassmärket. Så just det är ju då givetvis radiosportkarriären han har gjort. Och så har han, tror jag, bowlinghallen i Trollhättan. Eventuellt har han kvar den. Där jag kommer ihåg att U21-landslaget inför, när kan det ha varit, vet du, de hade den här viktiga kvalet mot Serbien, va?
Ja, det var väl då de förlorade med 5-0 hemma.
Ja, de hade varit där och laddat typ dagen innan, tror jag, spelat bowling i den bowlinghallen som ägdes av Håkan Mild.
Och det är Jörgen Lennart som var fruktansvärt sur efteråt. Min sambo var reporter då på plats i tillfället och pratade ofta om att hon fick, det var första gången hon träffade Jörgen Lennartsson, och att han betedde sig som ett barn så. Inte att han skrek, men han satt med armarna i kors i bussen och bara tittade rakt fram och svarade inte på tilltal, om så här med, du vet, hakan nedkörd i jackan. Men så det var väl, det gick kanske bättre på bowlingen för dem. Det är Alla hjärtans dag idag, Anders, när vi spelar in det här avsnittet. Vi spelar in på tisdag. Och jag tänkte då att man är lite nyfiken på vad som händer i Kina hos vad jag tror spelaren som är kungen av Alla hjärtans dag, nämligen Graziano Pelé, italienaren.
Som ju faktiskt, tror jag, är den femte bäst betalda fotbollsspelaren i världen.
Ja, nu har vi inte listan framför oss, men av de 10 topp där så är väl flera i Kina. Aha. Den bäst betalda är ju TV som är där, men det är säkert någon mer där också.
Ja, nej, det är vansinniga pengar han tjänar i Shandong Luneng, tror jag de heter, som tränas av...
Nej.
Felix Magath.
Jaha.
Jajamän.
Fan, han är där. Mm. Men Pelé i alla fall, jag läste en intervju med honom när han spelade i Southampton. Och man får väl säga att han gjorde ett ganska bra EM också. Då talade han om vilken romantiker han var. Han kommer från Lecce, tror jag. Men hela hans familj var dansare. Och han gick på dans själv mycket och var väldigt skicklig dansare och pratade mycket om vikten av att bete sig som en gentleman, alltifrån att hålla upp dörren alltid. Han tyckte kanske att det hade gått förlorat lite i dagens samhälle och längtade tillbaka till någon svunnen tid då man var lite artigare. Och så handlade det om att man måste uppvakta sin älskade väldigt noggrant och ofta. Och han berättade då när han spelade i Holland innan han kom till Southampton att han var väldigt noga med sin flickvän eller fru, jag vet inte om de var gifta, men han uppvaktade henne väldigt ofta varje månad. Dagen de träffades på, så här kan det vara, vi firar 1 år idag, så där, men vi firar 3 månader idag, så gjorde han något ganska storslaget alltid. Och någon gång så fick han ett samtal på vägen till träningsanläggningen från en arg flickvän som sa att det är 7 månader idag, vi har inte gjort någonting. Det är lite jobbigt för han då liksom sätter ju ribban rätt högt för sig själv. Men då svarar han bara iskallt sådär: jag hör att du förstår att du fortfarande är i sängen, gå upp och titta ska du se. Så gick hon in i badrummet, så har han skrivit en stor kärleksförklaring med läppstift på spegeln. Det är roligt, det funkar för honom. Om man själv hade gjort det hemma hade ju inte det, vad fan har du gjort?
Rätt järn.
Ja. Och Alla hjärtans dag just då, hans finaste grej som han gjorde var att han tog med sin tjej till en finkrog i Amsterdam som hade någon stjärna i Michelin, tror jag. Så det skulle vara fint och med musik och väldigt lyxig inramning. Och samtidigt visste han då att hon var lite obekväm med sådana här lyxiga miljöer, att det kan bli lite nervöst. Och hon gillade inte den här typen av maten som är
gourmet. Det är sådana Simon Bank brukar ta med Robert Laul på lyxkrogen när de var ute på... Där Laul har rätt obekväm.
Ja, Simon Bank söker alltid upp finkrogar, vart han än är. Och Pelé satt på den här då tillsammans med sin käresta, men hade då ordnat i förväg på ett närliggande McDonald's att personalen från finkrogen hade kanske betalat dem lite extra, skulle gå dit och köpa chicken McNuggets och lägga under en sån kupol på finkrogen då. Så att då fick hans flickvän sitta på den här fina miljön och i fina restaurangen, men käkade det hon hellre ville göra, nuggets. Jag tycker det var väldigt tjusigt gjort ändå. Har jag tänkt till i alla fall. Så det är för nyfiken på vad han hittar på i Kina.
Ja, det är ju spännande person, Graziano. Ser oerhört bra ut.
Ja, tvålfager.
Väldigt groomad och stilig. Och som du sa då, att han har det här dansrytmen i sig också. Verkar ju vara en väldigt romantiker. Gissar att han är väldigt eldig i sängen också.
Ja, men han är ju lite, apropå det att han gillar det gamla, men lite 50-talslook nästan. Mm. Skulle han kunna ha i alla fall. Ja, men vacker. Jag kan tänka mig att just ganska många fotbollsspelare har en stressad dag idag och känner att de måste leverera på Alla hjärtans dag. Jag vet inte hur det är med dig, men vi uppmärksammar inte det så mycket hemma.
Men inte alls, eller?
Jag ska jobba sent idag. Men någonting kanske blir. Ingen är intresserad av att höra om det. Men jag noterar via sociala medier och så att många verkar anstränga sig. Och det kanske, jag gissar att det kanske hänger ihop med att de är borta mycket. Mm. Och vid den här tiden, svenska fotbollsspelare har ju ofta varit iväg på läger länge. Så känner att man kanske måste kompensera då.
Det är många som har gått runt på feta jävla mall i Dubai. Lite ja. Panik sådär. Ja. Gått runt där i träningskläder och funderat på vad de ska överraska sina kärsta med.
Ja, med en gradvis stigande panik.
Sluta med att jag går in i den här, du vet, inomhusanläggningen och åker skidor. Fan, vi tar lite skidor istället. Så åker de hem så blir det en tax-free grej.
Ja, så kan det bli. Men vem tror du, om man tar ett allsens perspektiv, någon som är liksom särskilt, eller som har mycket att göra idag och som har varit lite, haft lite ångest inför Alla hjärtans då?
Gud, alltså. Jag gissar att du har ett namn i huvudet eftersom du ställer frågan.
Ja, jag tänker spontant Bjärsmyr.
Uh-huh.
Vi läste ju det reportaget som var GP som handlade om det paret Bjärsmyrs drömhus.
Ja, just det. Otroligt inredningsintresserade hustru.
Ja, hon jobbar med inredning tror jag, eller inredningsbloggare åtminstone. Mm. Och hennes Instagram så är det väldigt mycket inredning och det är inte så mycket Bjärs. Ibland dyker han upp i någon smoking. Sådär. Och han uttalade sig inte mycket i texten utan det var rätt mycket hon som pratade. Men det var ju, ja, det var kanske inte min stil. Det var rätt mycket love på väggen och lite carpe diem-känsla så. Mm. Men där kan jag tänka mig att Bjärsmyr måste leverera. Och han kändes ju inte från början som typen som var... Det var väl lite varför han blev så uppskattad när han kom fram i Blåvitt. Att dels han var duktig, men att han hade någon slags personlighet i sig som folk gillade. Att han var lite disträ.
Lite förvirrad, ja.
Lite förvirrad, väldigt liksom vänlig och rolig, men lite förvirrad. Han liksom ledde ju den här floskeligan som de hade på kamratgården med... När jag gick runt och tänkte högt om hur det gick till när Robinson Crusoe upptäckte Amerika till exempel, som vi minns. Mm. Att han var lite, och folk kanske saknar den här lite. Nu har han då hamnat i ett hus utanför Göteborg och liksom lite fast i romantiken. Jag kan tänka mig att han måste leverera idag.
Mm. Vi ska ju säga då att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more och uppladdningen inför Allsvenskan rullar ju på. Och C-more visar över 100 matcher och till helgen så börjar Svenska Cupen, gruppspelet. Och bland helgens cupmatcher kan man bland annat se Nyköping, Hammarby, AIK, Gais och IFK Norrköping, Örgryte. Du som lyssnar på Offsides podcast kan ta del av ett exklusivt erbjudande, halva priset första månaden. 199 spänn istället för 399 kronor och detta är då utan bindningstid. Man går in på cmore.se/offside för att ta del av erbjudandet.
Mm. Jag såg då lite glimtar i helgen på Djurgårdens match mot Vålerengen. Det var ju inte Svenska Cupen, men träningsmatch. Och det gick ju inte så bra. Det var väl något av ett antiklimax resultatmässigt. Vålerengen vann med 3-0.
Ja.
Men det var ju inte det som fick mest uppmärksamhet. Det var ju Kim förstås. Mm. Det har ju varit en jäkla hysteri. Ja, de var ju till och med ute på Arlanda, en ganska stor delegation, och Expressen sände live och sådär. Och det måste ju ändå kännas rätt mäktigt för honom. Mm.
Ja, och jag läste ju det, man har ju läst lite grann och man blev ju själv glad för det är ju att debattera om det var bra för allsvenskan att MFF fick ut i Champions League, så detta är ju ändå bra för allsvenskan på många sätt.
Ja, det är primärt bra för Djurgårdens biljettförsäljning kanske, ja, det är, men ja. Det är klart att det är.
Ja, det är det. Men jag läste, jag tror det var Fotbollskanalen som har gjort en intervju med Kim, det var inget speciellt med den intervju, men det fanns en liten sak som stack ut där, det var att Kim fick frågan av reporten om när han började på allvar fundera på om han skulle flytta hem och om det var intressant med Djurgården. Och sa han, ja, det var ju lite grann där jag tänkte på det med Isak då, Isaksson, hans bästa kompis. Att när jag snackade med honom slutet i Turkiet så var han ju väldigt låg. Och sen så när man, ja, bara några veckor efter att han flyttat hem och börjat spela för Djurgården så var det helt annan ton i rösten på honom när man pratade med honom. Och då tänkte jag, hur jävla låg var han i Turkiet, Isak?
Du menar att han är ganska grundlåg?
Ja, det måste ju nästan vara så när Kim har ringt.
Ja.
Så, och det är helt tyst, alltså, i en lön. Isak, är du kvar?
Ja.
Så låg måste han ju varit.
Ja, han var glad att slippa Kasimpasa.
Ja.
Och då var det ju också det Djurgården han kom till just då var ju, om jag minns rätt, så var de lite ingenmansland. De kunde inte åka ur, men heller inte få någon toppplacering. Så det var inte som att han kom hem till en extrem smältdegel just då.
Och vi har ju pratat om det liksom hur många gånger som helst här i podden om det perfekta slutet och så. Och för Kim så, med tanke på mottagandet och hur det faktiskt artade sig i Schweiz för honom sista tiden, där det verkar ha varit då en liten schism mellan honom och klubbledningen om satsningen som uteblev och ja, var rörigt, helt enkelt. Och han sa ju det själv då, att det var inte riktigt så han vill avsluta karriären. Han vill ändå avsluta liksom där han känner en glädje för saker och en stolthet. Och det får han ju definitivt i alla fall.
Ja,
sen är det ju fotbollsmässigt, det är ju spännande att se.
Ja, det är ju länge, det är ju ändå drygt 13 år sedan han lämnade Djurgården. Och då var ju inte, han lämnade ju inte som någon Alexander Isak-figur när han var 17. Det är ju lång tid. Och han kommer ju inte hem till ett lag som är, i alla fall inte på pappret, liksom en guldkandidat med bara stjärnor omkring sig. Och nu vet jag inte hur de ska spela, om de kör kanske tre på mitten där. De spelar 4-2-3-1 tror jag kanske mot Vålerengen. Men med mittfältare där på innan är väl Kevin Walker. Det är ju, då har de ju väldigt spelbegåvat, men det ser väl inte supersnabbt ut kanske. Däremot.
Nej, och det är trots allt, dels så spelar han ju på en hemmaplan som består av konstgräs. Och han kommer att spela på rätt många andra arenor där det är konstgräs. Och det vet jag inte riktigt om det är Kims grej.
Nej, jag kan väl bara tisa lite om att Kim kommer förekomma i nästa nummer av Offside. Kanske inte på det sättet ni tror. Vi stannar där och så får vi se framöver här. Han fick tröja nummer 16, va? Sitt gamla nummer.
Ja.
Som jag hade på Djurgårdstiden förra gången och har väl haft några gånger i landslaget också.
2006 hade han det.
Hade han det? I VM?
Yep.
Ja. Det var Augustinsons brorsa som fick släppa ifrån sig
det. Ludvigs brorsa Jonathan tror jag, som hade nummer 16. Jag tror att det var någon sån här liten ceremoni där han lämnade över sin tröja till Kim.
Ja, det kan ju vara. Jag har sällan brytt mig så mycket om tröjnummer, men man märker ju att det betyder mycket för en del andra.
Mm.
Både för spelare, men även för supportrar och så. Det blev ju lite uppmärksamt att när Ilhan Hamad presenterades av Hammarby och väl valde tröja, var det nummer 90?
Ja.
Det var ju ett högt nummer där i alla fall. Och det var då en del som tyckte att det var fånigt att, vad är det för hockeyfasoner ungefär. Och ja, om jag får välja så kanske jag...
Vilka tre nummer hade du valt, Johan?
Om jag hade varit spelare? Ja, det blir ju konstigt när jag säger nummer 10 då.
Fast inte alls.
Men det är mitt favoritnummer, det är mer det. Så, ja, men annars kanske en 4.
Som ska... du är på Liseberg och du står där vid luckohjulet. Ja, då lägger du dina slantar på 10.
Ja, det är mitt turnummer helt enkelt. Så. Och det är ju fler som har haft. Och just 10 har ju varit känslig. Väldigt klassiskt bråk som var i West Ham på 90-talet. Det här kan man läsa om i Harry Redknapps bok Always Managing. Som man bör göra. Det finns mycket framförallt anekdotvärde i den. Då berättar han om när han är tränare i West Ham och de signar då Paulo Futre som har varit stjärna i Atletico Madrid, väldigt spelbegåvad, och Redknapp skriver att på träningen så bara rent kvalitetsmässigt så är det bland de 5 bästa spelarna sett och tränat, vilket ju inte, han har ju tränat en del. Precis. Men han var ganska sargad också, och Futre hade problem med kroppen och var liksom lite på väg utför i alla fall. Ska spela första matchen, Futre har precis kommit in och de ska möta Arsenal, och materialaren ger Futre tröja nummer 16, precis, Kims nummer då. Futre bara kastar tillbaka tröjan på materialaren och vänder sig till Redknapp och säger så här: no 16, Futre 10. Eusebio 10, Pelé 10, Maradona 10, Futre 10, not 16. Och Redknapp försöker ändå, det är en stjärna, måste smörja honom lite. Säger sådär, så kom igen nu Paolo, please, we have a big game now. Put your shirt on or off you go, eller något sånt där, säger han. Och det blir så också, han vill inte spela. Så dyker han upp på måndagen på West Hams träningsanläggning, kommer Futre med sina advokater för att förhandla sig till nummer 10. Redknapp försöker dra en rövare då och säger att det är så här, Paolo, att vi har redan sålt så många replikas av nummer 16 till fansen. Men hur många då? Säger Paolo, så börjar de ta fram plånboken. Och så erbjuder han då West Ham 100 000 pund för att få 10. Och 10 får han till slut. Jag tror det blev billigare än så enligt Redknapps bok. Och då blev han glad igen. Och när spelaren som hade haft nummer 10 tidigare, John Moncur, får belönas av Futre för sin storsynthet genom att Futre lånar ut sitt lyxhus i Algarve i 2 veckor till honom. Ja. Han har haft en del egon, Redknapp.
Ja, men det finns ju rätt många av de här tröjbröken som utifrån framstår som en så otroligt infantila. Alltså.
Det... Ja, det var väl med Zlatan nu i United och, ja, och Martial.
Just det, vad var den grejen där?
Martial hade nummer 9 och hade då precis som det man ju gör i dessa moderna fotbollstider registrerat då AM9 som sitt varumärke, som väl CR7 så. Ja. När Zlatan bara dundrar in och skriver på sitt Instagram I chose number 9, då blir han, uppges han har blivit besviken då. Och det var en rolig formulering, en svensk rewrite om någon, att det står att han uppges har blivit så besviken att han till och med ryktas vara på gång till Arsenal. Så då har det gått långt. Så. Och så fick den extra skruv då när Martials ex-fru gick in och gillade Zlatans inlägg. Vilket ledde till nya artiklar då. Det är den värld vi verkar i.
Ja, vi har ju, jag tror vi nämnde någon tidigare på tal om tröjnummer som kanske då har orsakat problem. Så var det väl när Buffon, slutet av sin Parma-tid kanske, början av 2000-talet precis där, valde nummer 88.
Ja.
Och fick uppleva en storm där i några veckor då när 88 hade den här, ja det är ju, om man tar alfabetet så blev det ju 8:e bokstaven H, och HH är ju då, vad säger vi?
Heil Hitler.
Heil Hitler. Och han förnekade detta. Sen så valde han nummer 77 istället. Några veckor senare. Han stod inte riktigt med uttrycket där.
Var det Christian Kivus gamla nummer? Det är någon som haft 77.
Eller Lucarelli eller?
Ja, någonstans där. Jag tror det ser jag också.
Ja, men det är oklart. Och det här med Buffons fascistiska eller nazistiska kopplingar från den tiden.
Ja, det var väl just att man upplever också Buffon som klyftigare än genomsnittet vad det gäller att vara beläst och så. Ja. Så att det känns som att det borde kan kanske ha känt till.
Ja, och det har varit ett par andra incidenter tror jag där det har varit lite, ja, lite mystiskt.
Ja.
Men jag vet för lite, så att jag säger varken bi eller bä.
Nej.
Man får läsa på detta själv.
Nej, så gör vi. Jag kan inte undanhålla mig från att bara dra ytterligare en av Redknapps värvarhistorier från hans tid i Bournemouth. Han var ju där väldigt länge innan han då sen kom till West Ham som andra tränare. Och när han kom till West Ham som andra tränare så var han intresserad av en kille som hette Carl Richards. Dit på provspel, och han var forward och skulle värva honom. Under provspelet så står Redknapp tillsammans med den här killens polare som står bredvid och undrar "Why just wanna sign him for? Take me instead." Han säger nej, jag ska värva honom nu. Så där. Och så värvar han honom, så visar det rätt snabbt att han är inte så bra. Han kan springa men inte så mycket mer. Och så kommer Carl Richards och säger till Redknapp en gång att den här killen, min kompis som var med, han skulle gärna vilja provspela här. Han är också fotbollsspelare och spelar ett lag. Ja, hur bra är han? Ja, han är inte lika bra som jag, men han är okej. Okay. Ja, då säg till honom att inte komma hit då. Säger Redknapp då. Så här, ja. Och så går det vidare och lite senare ska de möta Crystal Palace. Och då kommer Carl Richards fram igen och säger nej, min kompis där som du inte vill ha ett provspel, han spelar i Palace. Ja, blir det lugn eftermiddag, Redknapp. Gör den här killen 2 mål och det var då Ian Wright.
Redknapp har så jävla många sådana historier.
Ja, hur många som helst.
Det är ju den här med när han tar in supporten också.
Ja.
Så, plötsligt får du spela.
Men han har väl ingen klubb nu va?
Nej.
Han är lite sådär advisor till några klubbar, men det är lite luddigt.
Han var väg till Jordanien där.
Han var Jordanien.
Han var Jordanien till och med.
Ja, men inte så länge.
Men du, på tal då om Djurgården och Kimpa, så har ju kanske då en sån som Jonas Riedel. Det är inte alla som vet om Jonas Riedel är, men han är ju Djurgårdens mångåriga presschef. Mm. Säga. Hur låter han, Johan?
Jag älskar Jonas Riedel.
Ja, hur låter han när man ringer honom?
Djurgården fotboll Jonas. Ja, ja. Ibland så när det
positiv.
Var, ja, väldigt positiv. Ja. Lätt att ha att göra med, vart där länge. Jag tror han är son till Georg Riedel, som jag skrivit nästan all Astrid Lindgren-musik.
Aha.
Väldigt vänlig man. Mm. Men han var lite känd, i alla fall på Expressen, under, vad ska vi säga, lite stormiga Djurgårdsår. Mellan 2006 och 2011, när de höll på att åka ut någon gång och sådär, och det var lite bråk ibland, så var han inte alltid så snabb på information. Så ofta när Discordarna ringde så var det ofta, det var nyheter för mig. Men, men alla gillade honom för att han var också väldigt frikostig med att bjuda på alla spelarnas nummer. Men jag har numret här om du vill ha, 073. Ja då. Ja. Jorden får på Jonas.
Ja, men man älskar Jonas Riedel för detta. Ja. Han är frikostig med
nummer. Ja då.
Men det är ju faktiskt en grej som jag har med stigande ilska tänkt på här senast ett och ett halvt året. det är ju just presscheferna i de allsvenska klubbarna. Att det blir ju allt omständigare. Saker som var så enkla och så smidiga för bara några år sedan.
Har alla ju inte varit lika enkla att göra med som rider.
Nej, det har ju plötsligt blivit. Det är ju inte den. Ja, då. Det är vi får se här om vi har möjlighet att koppla ihop det här med den och den spelaren.
Ja.
Och det är ju verkligen rakt igenom skulle jag säga. Det finns ju några undantag där man känner att det är ju alltid lite oklart i Elfsborg vem det är man ska ringa där.
Ja, därför ringer man ofta Andreas.
Ja, det blir Andreas. Ja. Ja, han är ju alltid liksom på gott humör när man ringer. Men det är ju, man kan ju nästan nämna vilken klubb som helst här. Och jag vet incidenter där det har varit så med AIK och spelat till exempel. Så då är det ju så att man kan inte bara få ett nummer, utan då är det så ring mig på torsdag klockan 12 så kommer jag översträcka luren här till Stefan Ishizaki så kan du föra intervjun. Så hör man liksom att presschefen står i bakgrunden för en väldigt sådär enkel liksom det är en väldigt lättsam intervju man ska göra. Och så hör man presschefen stå där bakom. Det har blivit precis som att presschefer tror att allsvenskan,
de också spelar i laget.
Ja, och allsvenskan professionaliseras. Vi ska också bli så himla proffsiga. Vi ska blicka liksom på Premier League och Champions League och UEFA och hela den här liksom, där det är sån otrolig byråkrati.
Mm.
Vi ska också bli sån, för det är på något sätt, man lägger ihop 1+1 och ja, då ska vi också vara proffsiga. Presschefen tar sig själv på för stort allvar.
Ska vi säga, var så bjussiga och bjuda, du sträckte ju upp en presschef om dagen.
Ja, det gjorde jag.
I mail, inte lika kraftigt i och för sig.
Jag behöver inte nämna vilken klubb det var. Nej. Jag ska fortsätta ha lite kontakt med den här klubben. Men det var så där att man bad om ett nummer för att jag eventuellt vill göra en intervju med en person i den här klubben. Jag vill bara ringa och kolla så att detta är någonting som den här personen tycker är spännande, för det krävs lite grann att de dansar med. För som svar bara, hör av dig när du har bestämt och nu ska jag intervjua. Ja, men det är precis det jag skrev. Jag vill bara ringa och göra ett kollsamtal och kolla om den här personen är intresserad. Och så, då sträckte du upp där och sa att du kan tänka på det. Att det är inte alltid så svart och vitt att man måste göra intervju bara för att man pratar med någon. Utan man kan bara ha lite kontakt. Jag vill bara ha telefonen.
Inget svar. Jag skulle säga också att det var inte den mest uppmärksammade klubben i Allsvenskan. Långt en person
ifrån.
Som inte
långt ifrån, ska man säga.
Har 10 intervjuer per dag direkt heller. Mm. Då blev du lite arg.
Ja, då blev jag arg. Men det är verkligen så. Vissa klubbar har ju öronmärkta presschefer som man ska gå igenom. Vissa har ju inte det. De lite mindre klubbarna framförallt. De har inte kanske råd att ha en person som är den personen. Men de som enbart är, som står som presschefer, ofta har de någon annan typ av roll också. Lite koordinator och sådär. Men det har också blivit sådär att där borde det vara så himla lätt.
Mm.
Och framförallt om man förklarar syftet med det. Det är sin sak om man gör en stor granskning. Då kanske de vill hålla lite grann och förbereda personerna och sådär. Men om man säger jag ska göra en liten grej här om väldigt enkelt, om frisparkar. Om tillslag på det liksom, man vet att det inte är komplicerat. Det borde vara så himla enkelt. Och de borde bara vara glada egentligen. Mm. Det är inte så att det finns ingen presschef i Sverige som blir nedringd och som tycker att det, kan tycka att det är ett problem.
Nej, om det inte är liksom någon speciell härva som pågår. Ja. Eller något sånt där.
Ja, det kan låta som gnälligt och det kan låta...
Nej, men grejen är väl att det ofta är väldigt lätt att göra med spelarna och att liksom, om man går direkt på dem så är det sällan några problem. Mm. Men att de kanske ibland är lite rädda också för spelarna att, sådär, att de ska ta upp deras tid så att det blir lite... Det var ibland så när HIF var allsvenskan och var kanske topplag och man hade lite mer att göra med dem så han Fredrik med ett E där i mitten, Fredrik, kunde jag bli ibland lite sur på för att det var ofta liksom så här väldigt svårt att komma till skott om man själv då istället direkt fick tag på, inte vet jag, Erik Sundin så var det aldrig några problem, så då ökar frustrationen. Men Djurgården är väl ett föredöme och har ju ett härligt mediateam överhuvudtaget. Där med, jag vrider ju presschef då, men Djurgården TV där finns ju dels Wille Bäckström som är urdjurgårdare och som vill jobba med hockey också. Som man ju ser, träffar ofta ute på matcher för han är alltid där ute och filmar och gör intervjuer. Här ska vi vara. Ska ni vara? För här ska vi vara. Väldigt trevligt. Och sen finns det den underbara Peda P då. Peder Enroth, den gamla just det rapparen. Som ju är väldigt vänlig och påläst, men som ju alltid har en väldigt sömnig framtoning. Lite som att han just har väckts sådär och alltid sitter. Och det är ganska skönt, för alla andra är ju ganska hurtiga. Ja. Och
hur låter han då?
Säger vi välkommen till Daniel Kristoffersson, ett kossör på Expressen. Och ibland också så här, han sitter bara och pratar med någon. Han är, det är för en skön, för han är som, mer som hur en kompis pratar. Ja. Och att han liksom inte framstår så förstörd i den här pressformen som många andra är. Att det kan vara, vi sa det förut när vi stannade här på vägen till Borås på Statoil, att det var länge som man såg en riktigt bra match. Alltså. Så det kan vara. Honom vill jag också mycket. Så, därför har man gärna att göra med dem. Ja. Vill säga. Och vi ser hur det går för Malin Jonsson nu, vår gamla kollega.
Ja, jag har ju testat henne lite grann här nu.
I Häcken.
Det kommer komma lite Häcken-relaterat också i nästa nummer, det kan vi avslöja. Och det är ju så, vi känner ju Malin väldigt väl. Dels har hon faktiskt varit praktikant på Offside. Och, ja, hon har skrivit en bok här som vi har tjatat om, Frida Wallgrens självbiografi och sådär. Det är ju lite lyxigt för oss att ha en presschef i en allsvensk klubb som vi känner så himla väl.
Mm.
Så,
skulle ju också kunna vara sådär, nu är det viktigt för mig att visa att jag inte för bra, liksom att jag liksom inte är kvar i min gamla värld.
Ja.
De skulle ju också kunna bli liksom, vilja visa att nu är det här som gäller. Och inte vara sådär BK Häcken Malin.
Ja.
Ja då.
Ja, där hörde vi en liten hockeyorgel, Johan. Vad heter låten? Nej, den tar vi inte riktigt. Men det är ju en klassiker. Och det var ju så, Johan. Vi var ju faktiskt i Skandinavium här i söndags eftermiddag för att kolla Sweden Hockey Games. Sista matchen, Sverige-Finland.
Förlust.
Så, förlust, 2-3.
Ja.
Och ska vi ju bara recensera upplevelsen lite snabbt, eller?
Det var trevligt att vara där. Det var lite budgetkänsla över hela. Jag trodde nog skulle vara mer jippobetonat med lite, inte Honda High-klack så där, men det var ganska tyst i Skandinavium, fast det var, jag kan ha varit där 8-9 tusen.
Ja.
Max.
Max. Ja, jag tror du tar i alltså. Ja. Du sa att det var ganska, det var väldigt avslaget.
Ja, det var det.
Det var det.
Ja, och det blir då mycket att man liksom hemfaller åt ganska dålig hockeyhumor. Så här, in med Ken Holt. Ja. Ja, vass i mål, Myllys.
Ja, vi satt ju där lite grann som två nyfikna men inte så engagerade hockeykillar.
Nej.
Och man, en sak man tänkte på var ju, ska ha en jävla vad slitet det är där inne.
Mm.
Det var en sak. En annan sak jag tänkte på var ju faktiskt att fan vad mycket onödiga utvisningar det var i hockeyn. Det var ju, och det var också en besvikelse att det inte var den här Snickerboa-låten.
När de åker till utvisningsbåset.
Ja, det vill man ju höra.
Absolut.
Ingenting där. Och det var inte alls de här gamla klassikerna, så Life is
Life.
Life is Life.
Life,
sådär.
Is,
life is Life, eller?
Life is Life. Life is Life. Life.
Eller Life is Live.
Jag är osäker här. Ja. Ja, vi fick inte höra den i alla fall.
Ja, vi blev glada på slutet i sista perioden. Det tände ju ändå till för det blev lite
spänning. Det var lite AC/DC och Thunder.
AC/DC och Thunder. Det blev lite tryck ett tag. Det ställde sig folk upp och upp där. Men inte Snickerbo. Men framförallt väldigt många utvisningar. Och det var också så här att Sverige i ett läge där de behövde kvittera på slutet. Man hade fått en finne utvisad. En onödig utvisning för finnarna. Och precis när de börjar få lite tryck då, en teckning ner i offensiv zon. Mm. Så
blir en boarding.
Så blir det en boarding eller en slashing eller någonting.
Ja, det gäller väl båda lagen. Det var mycket utvisning man tog i offensiv zon.
Och så går svenskan ut. Och det kommer ihåg, jag har ju pratat om det tidigare. Jag var ju otroligt hockeyintresserad som ung. Och så väldigt mycket både Rögle och mitt favoritlag Djurgården.
Mm.
Av någon anledning. Mm. Mitt annan lag var Björklöven. Löven, som det går jävligt ut för nu. Näst sist tror jag. Jag är svenska. Skit i det. Då tänkte man också på som ung att det var, fan vet man hade chansen. Djurgården höll på och tryckte på för en kvittering mot Modo. Och så drar Putte Eriksson nu en utvisning eller shampoo eller vem det nu var. Alltså. Och man blev ju vansinnig. För det var ju så jävla onödigt.
Ja.
Och så tappar man momentum. Och ja, så det var det jag tänkte på.
Nej, men jag var fascinerad av det redan som liten också, just att de inte kunde hålla sig från att ge igen. Att om någon gruffade lite med målvakten eller någon back, så var man tvungen att gruffa tillbaka, så att båda åkte ut för roughing. Att det framstod som så osmart, att man tänker om någon hade varit lite kall så var lite mer, det fanns väl sådana spelare, det var Daniel Rydmark som var retsticka och fick folk utvisade. Men annars att de nästan alltid gav igen. Och så fick man aldrig riktigt förklara, man frågade pappa så här, verkar dumt, ja men man måste också markera och stå upp, att här kommer du inte fram eller vad fan det var, liksom så. Så redan då tyckte man det var lite konstigt.
Men
det man har ju hört många tränare säga periodpausen, vad måste ni göra nu, upp ett par snäpp och sluta onödiga utvisningar. det är väl liksom standard. Men annars blir det ingen direkt sådär. Det känns inte som att lagkamraterna säger, vad håller du på med? Sådär,
nej, precis. Sådär, ja. För jag kollade också ner i båset, alltså i svenska båset typ, just när det blev en svensk utvisning. Och man såg att förbundskaptenen, som heter?
Rickard Grönborg,
ja.
Assisterad av Peter Popovic och Johan Garpenlöf.
Ja, där känner man med igen namnen. Men jag tittade ner på dem och det var inte så att de liksom skakade uppgivet på huvudet eller att de blev förbannade, utan det var bara, ja, det är klart vi tar en utvisning nu. Det är ju helt normalt. Liksom. Vi behöver verkligen göra ett mål, men vi tar en utvisning.
Ja.
Vilket var rätt intressant.
Ja. Det finns, vet jag ändå, att man inte drar alla över en kam. Det finns en coach som heter Mike Babcock som jag tror nu är kanske i Toronto Maple Leafs, men var ganska länge i Detroit och hade Lidström och Zetterberg och de här. Mm. Och som jag har förstått det så är han lite känd i Nordamerika för att hans lag alltid drar på sig väldigt få utvisningar. Och att han då liksom nästan har satt det i system. Det kan ju också vara att man kanske söker spelare som är mer alltså skickliga än att de är fysiskt starka eller tacklare eller vad vet jag. Men att han hade ganska, siffrorna var ganska anmärkningsvärda. Att han hade, tror hans lag liksom låg 22% under snittet för vad man brukar landa på utvisningsminutmässigt i ligan. Och så här 44% under det, de som var mest utvisade. Och det är ju ganska enkelt att förstå att det ger ju det laget många fördelar då.
Ja,
så han verkar ju ha jobbat så rätt mycket. Så alla är ju inte sådär. Puckla på han du också.
Man blev ju ändå nyfiken på att ta reda på det här adrenalinpåslaget som känns som att det är mycket högre hos hockeyspelare än till exempel hos fotbollsspelare. Mm. Men det är kanske just för att det är betydligt mer närkampsspel i ett vis som man får en tackling och man blir förbannad och det är liksom någon, man ska precis skjuta pucken i mål och så lyfter någon klubban ett par centimeter.
Mm.
Det är klart, det är mer irritationsmoment som hela tiden är. Ja, det är inte så lång tid mellan dem jämfört med fotbollen.
Nej, högt tempo och väldigt intensivt.
Ja,
också,
men man är trött och så. Men för minsta lilla grej, alltså, åker en forward in i, bara touchar motståndarnas målvakt, benskydden, då kommer det ju en stor back och sätter upp en klubba i ryggen på honom för att markera.
Mm.
Det är ändå intressant.
Ja, det känns inte, liksom, jag kan inte påminna mig om, det är klart att det måste ha funnits, men man kan säga att den utvisningen i hockey i någon viktig match fick stor effekt för båda lagen. Men att sådär någon har förföljts efteråt sådär som det kan vara i fotbollen, om man tar ett rött kort, är givetvis lite mer extremt i fotbollen eftersom man är borta hela matchen. Det är motsvarande matchstraff då i hockey, då kan det väl bli lite snack. Men det är liksom sällan jag hört att någon tog en riktigt dum tvåa i slutet av en match och motståndarna gör ett segermål, att då kanske den nämns, men att den personen jagas sådär i media och verkligen hängs ut känns inte jättevanligt, medan man kan komma på ganska många sådana i fotbollen, med kanske Beckham framförallt då i
VM 98.
Ja, och nu står det still, vilka mötte dem? Det var Argentina.
Ja,
Simeone, ja. Såklart, som ju verkligen då hade en sommar av tabloider framför sig, och med någon hängde väl en Beckham-docka och sådär, och att man kan bli ganska jagad efter det. Men resultatet styr ju också, jag menar, i efterhand VM 94 kvarten när Schwarz blev utvisad, då blir det nästan bara en krydda till bragden så också.
Precis.
Vad har vi mer för klassiska utvisningar?
Det är Zidans skalle.
Just det.
2006.
Ja, precis.
Som kanske blev kostsam.
Ja, det får man väl säga. De förlorar ju ändå straffarna.
Fast det vet man ju inte.
Nej.
Vad som hade hänt.
Nej, det är klart. Och i fotboll, jag menar hockeyskador, jag vet inte vad de kan ha som effektivitet. Är det bra om man är upp mot 20% eller något sånt där i powerplay, om man gör mål i 20% av någonstans där. Fotbollen behöver man kanske lite mer tid på sig. Ja. Man spelar ju inte ut lagen på samma sätt.
Ja, för jag satt ju där när vi satt på Skandinavien, så frågade ju dig, som jag vet har lite bättre koll på hockeyn idag, om det finns då någon i hockeyvärlden som är hockeyvärldens pepp. Sådär, när man delar taktik och så också. Det känns
en visionär.
Så. Ja, och då kanske är det den här Babcock. Sticker ut lite grann.
Det finns säkert andra. Ja. Folk som har bättre koll som lyssnar har namn på tungan.
Så kan
jag
säkert
så. Jag ska kanske inte ge mig in där. Men när det gäller fotbollen, och, alltså de minnesvärda utvisningar kan ju också vara de som är lite, ska säga, lite pajiga så.
Mm.
Eller där det sker någonting. Det kanske inte, dels såklart om det är någon extrem förseelse liksom med Roy Keane och Haaland så, eller ett överfall. Men också de här när det blir lite, ja men Raja Laxos utvisning i...
Ja, den är ju legendar. På Fredrik Skans va?
På Fredrik Skans, ja. Jag undrar om det kan ha varit i kuppen. Mm. Det var väl den våren när Raja Laxo var inne i sånt stim.
Olsson skulle ha med honom i...
Till EM, ja.
EM,
ja. Ja, precis. Och där var det ju inte... Jag tror att det är Rasmus Elm han tacklar. Men det är väl framförallt att han går lite som en liksom trotsig treåring, lite bärkärk på de mycket fula orangea dörrarna på gamla Fredrikskans.
Ja, det är väl så att han först så skriker han någonting om att jävla fitto, man, vad är det för jävla skämt? Ja. Och sen så dunkar...
Det är också, det är något pajigt i det.
Ja, ja, det är det. Så dunkar han ju hårt, liksom en vriskåt in i en av de här orangea dörrarna som du nämner. Så går han vidare, skriker någonting till, dunkar, slår igen en annan dörr. En tredje dörr sparkar han till och han skriker någonting till. För att det är också lite, det är TV4 eller C-more eller vilka det är som säger.
Ja, fyran kan det nog ha varit, ja.
De förföljer ju honom hela gången i katakomberna under Fredrik Skans.
Ja, inte för att försvara det här Laxos beteende, men det är nog en del andra som har gjort så som inte hade en kamera i nyllet.
Mm.
Och som ska vara glada för det.
Ja.
Och det, man hör väl någon så här åldrad kalmarmaterialare som lite halvhjärtat, ja, vad nu, vad fasiken får du väl, så jag försöker lite halvt sträcka upp honom där.
Och en annan som vi som har lite samma aura runt sig när det gäller utvisning är ju Alhaji Kamara, som ju väl blev, det var ju nästan det som gjorde att han
breakade.
Han breakade i svensk fotboll. Det var väl när han blev utvisad, när kan detta ha varit då?
Ja, det var ju inte guldsäsongen, kan det ha varit 2014 då kanske då?
Ja.
Gissar vi på.
Kanske det.
När han får den här och bara skriker och springer upp.
Ah! Skriker hela vägen ut i spelargången till.
Ja, visst, alltså bara rakt in. Så. Och det var väl inte, Norrköping visste väl vem man var, men han var ju inte så satt i folks medvetande i ett större allsvensk perspektiv. Så det var ju, där hade Alhaji Kamara presenterat sig för den allsvenska publiken.
Där måste vi nästan be Simon klippa in bara så vi får höra hur lät när Kamara skrek ut i ångest.
Kamara, rött kort. Och han springer av och han förtvivlad och arg och frustrerad. Och han gapar.
Ja, för sen blev han ju, han gjorde ju viktiga insatser för Norrköping och även under guldåret med. Jag tror han spelade från start faktiskt i den här guldmatchen mot Malmö till exempel och gjorde en del avgörande insatser den hösten. Ja. Men det var sättet han presenterade sig på, får man väl ändå säga. Ja. Den är fin.
Ja, men om man säger det i hockey så verkar det som att man inte bryr sig så mycket om man blir utvisad eller inte.
Hårdraget.
Ja. Ja. Det är verkligen hårdraget. Ja. Men om man tänker i fotbollssammanhang då, om man tänker där någon har fått en spelare utvisad, så här klassiska matcher där man har lyckats stå emot, alltså spelet mot en man mer i en hel match nästan.
Ja, just det.
Alltså där det har varit lite bragdartade insatser då från numerärt underläge. Så är ju en som kanske sticker ut som är inte så långt tillbaka, det var väl CL-semin va? 2010 mellan Inter och
Barcelona.
Där det var så att Thiago Motta blev utvisad efter bara 25 minuter.
Ja, någonstans 25 minuter eller något där. Och det var ju, alltså Barcelona är väl alltid bra, men det där laget sades ju, det var ju då, är det här det bästa någonsin? Verkligen, de hade vunnit CL flera gånger. Inte just det året, då vann ju Inter, men de var liksom betraktat som världens bästa lag, verkligen sådär, med Xavi fortfarande i full blom, plus resten av gubbarna där. De hade väl vunnit 3-1 överraskande hemma Inter, men det ansågs ändå som att Barca hade en ganska bra chans att vända där på Camp Nou. Och de vinner väl med 1-0 till slut. Piqué gör ett sent mål, men det är ju en otrolig, otrolig försvarsinsats.
Du var på plats, va?
Då var jag på plats. Ja. Ja, det var oförglömligt verkligen, för det var ju så mycket krydda med, det var under den tiden också man kunde läsa lite mycket syrliga krönikor så om att det inte var så bra stämning på Camp Nou, och den kvällen var ju helt elektrisk, och det var ju mycket Mourinho som var den kryddan med historien han hade med Barcelona, och han hade varit ganska provokativ innan, och så spelar de liksom det här extrema försvaret och sliter
livet. Var det Samuel då eller?
Ja, var väl framförallt Cambiasso och Zanetti, och det var ju mycket där i och med att Cambiasso och Zanetti sen ratade som Maradona i VM-truppen. Sen gick och vann. Och även om de förlorade matchen så vann de ju semin Inter, och han sprang runt där i vattenspridarna. Det var faktiskt oförglömligt. Det var väl ett jättebra exempel.
Såg den på Camp Nou. Jag såg den på en sportbar med Glenn Hysén.
Jaså?
Jajamän. Ja.
Borde Glenn ha gillat
den då? Ja, jag gillar nu den försvarsinsatsen. Det var sex getingar där till alla.
Ja, det får man säga. Ja. Det är ofta den där klyschan som kommer upp, annars är ju att ibland kan vara svårare att spela mot ett lag med ett man mindre.
Ja, vet inte fan.
Nej.
För samtidigt så är det ju så, det laget som blir utvisat, får en spelare utvisat, de vet ju om att nu slutar vi anfalla, nu ska vi bara försöka hålla det här krysset eller försöka hålla den här ledningen till och med.
Och risk att man som anfallande lag kanske går ner i tempo då.
Ja, precis.
Men jag tänkte på det apropå utvisningarna där, så kan det vara på sin plats att nämna den gamla domarlegendaren, får man nog säga, Ken Aston, som var britt och en gammal rektor och lärare som började döma lite av en slump. Men han ligger faktiskt bakom många av det vi idag tar för givet som hör en domare till. Bland annat kläderna. Han kom fram och började döma på 50-talet och sen dömde han på 60-talet och sen var han lite FIFA-domarbasen även in på 70-talet. Men från början så dömde de ju domarna i tweed. Och nickers.
Det var så?
Ja.
Nu pratar vi på
ja, men fram till
40-talet. EOS 1912.
Kanske. Ja, men även kanske 36. Ja, lite, och lite längre. Men han införde då svarta kläder. Jag tog inspiration om en flygarjacka han hade sett. Svarta med vita ränder i kragen och så. Alltså det som vi tänker är en klassisk domaroutfit idag. Mm. Och han ligger även bakom att det skulle finnas en reserv till domaren, det som idag är fjärde domaren, någon som kan hoppa in om han blir skadad. Han ligger bakom färgen på flaggorna som assisterande har. Och framförallt så uppfann han det gula kortet då.
Jävlar, vilken visionär.
Ja, verkligen. Och där ligger det bakom att det var två väldigt våldsamma VM-turneringar. 62 i Chile och 66 i England. Och det här har vi skrivit om, Anders, när det var otroligt hat, får man nog säga, mellan Europa och Sydamerika. Mm. Och kanske framförallt England och Argentina sen. Men 62 i Chile, då dömde han en match som kallades Slaget om Santiago. Där Chile, hemmalaget, möter Italien. Och det är otroligt polariserat mellan Europa som åker dit. Journalisterna skriver ner Chile, vilket smutsigt land det är. Kvinnorna är lösaktiga, all möjlig skit. Sådär. Så publiken var väldigt uppeldad och det var en brutalt ful match. Han visar ut två spelare och det blir polis in på plan och sådär. Och 66 har vi ju ännu mer känt när det var kvartar. Så då var det extremt mycket snack om att sydamerikanska lagen vill inte ha europeiska domare. För de menar att de förstår inte vårt sätt att spela och gynnar de europeiska spelarna. De kan banka på oss utan att det blir påföljder. Och de fick ju vatten på sin kvarn då. När det var kvartar så skulle Uruguay möta Västtyskland och England skulle möta Argentina. Det blev europeiska domare i båda och han visar ut två uruguayaner i den ena matchen. Och sen visar han väldigt tidigt ut den här ganska kända argentinaren Ratin som då vägrar att gå av planen och väl ska ha gjort något med den engelska flaggan som gjorde att det blev väldigt, väldigt hetsk stämning där. Och då funderade sen Ken Aston, som hade ju varit med i VM-organisationen, på att det här bör finnas, det blir liksom lite hårt det här med att man liksom åker direkt och vi håller på och fan, så här kan det inte se ut i framtiden, att det bara utvisningar hela tiden och folk är bara arga på varandra. Och så, i alla fall enligt legenden, så ska han då varit ute och kört sin bil på Kensington High Street, stannat vid ett rödljus och tittat på färgerna där och tänkt att, ja just det,
gult är gult. Det som kommer innan.
Då tänkte han sådär, yellow, take it easy. Red, stop, you're off. Och berättar det för sin fru när han kommer hem, som genast klipper till honom hur det skulle kunna se ut. Två gula och röda kort som han då ska ha i sin bröstficka. Och VM 70 nästa så införs då gula kortet. Och där är det inte en enda utvisning i den turneringen.
Det är så? Mm. Ja, det är historia.
Jag fick oss det till livs. Ken Aston. Ja, hade ett samtal med min bror i helgen, Anders, om ditt och datt. Men bland annat så berättade han om en kväll då han hade suttit med några kompisar och ölat och pratat som man gör, olika tankelekar. Och så hade de fastnat vid experimentet om man skulle låta en offentlig person i Sverige som svenska folket kunde enas kring och bestämma att den personen ska
placeras på Guantanamo.
Nej, det var inte alls med det att göra. Nej, den personen ska hädanefter vara Sveriges statschef. Aha. Jag vet inte om det var antingen var det statsminister eller så var det kung helt enkelt. Om helt enkelt skulle byta ut den nuvarande.
Det är ingen politisk position då alltså?
Nej, om vi säger kung så blir vi säger statschef då. Aha. Så skulle då personen vara någon som var väldigt populär. För att han skulle kunna liksom bli så många som möjligt ska ställa sig bakom den här personen. Mm. Men man skulle även kanske väga in då att han skulle kunna få saker gjorda. Han ska kunna föra sig.
Eller hon då?
Eller hon, ja, absolut. Ja. Slarvigt om mig. Mm. Att de ska kunna kanske representera Sverige. Var liksom populär men också uthållig kan vara viss viktig faktor också. Då har man ju dels och göra med folkkärhet. Ja. Men också, man kan inte bara vara folkkär. För man måste ändå kunna sköta sig och ha en viss intelligens kanske.
Viss typ av erfarenhet.
Ja, precis. Mm. Hur som helst så hade de då alla enats kring till slut ett namn som de tyckte var överlägset. Aha. Det var Thomas Wassberg. Vad tycker du om det?
Oh.
Du vet om det.
Ja, absolut. Jag förstår väl hur man tänker där. Men jag tycker inte det känns så klockrent ändå. Wassberg.
De hade då tänkt att Wassberg dels var populär, dels tack vare sina skidmeriter, men även lite som en person som alltid, hur butter han än är, så han har ju lite den GV-faktorn, så blir det alltid bara roligt i alla ögon.
Ja, fått en revival med både Let's Dance och Mästarnas Mästare.
Ja, exakt, det var väl det också, att han är den här tjuriga, men han är samtidigt ingen eremit. Han har liksom synts i de här Let's Dance-sammanhangen. Och
skulle ha svårt att appellera till den här 18-25 års.
Ja, samtidigt så är han ju alltså om vi ska bara dröja oss vid Wassberg ett tag, så är han ju alltså mer svårinringad än vad man kanske skulle kunna tro. Mm. Han har ju dels så blev man överraskad att han kunde tänka sig den här liksom mannen från skogen att dansa i tv. Men också han hade ju, precis som Jonas Stern hade, som väl haft tagit emot flyktingbarn.
Tror jag, just det.
Haft dem boende på gården hos honom. Så han var liksom ett stort socialt engagemang då. Men känns ändå inte så politiskt färgad, vilket kanske man heller inte ska vara. Att man är väldigt, väldigt tydligt vänster eller höger, så kan det bli svårt för alla att enas kring honom.
Ja, visst. Jag bara avbryter det, för att häromdagen så skickade du en länk. Det var ju innan din bossa och hans kompisar kom fram till Wassberg var bästa statschefen för Sverige. Men så var det ett klipp som ligger på Öppet arkiv, så det kan man söka på och hitta. Det var nästan så här 25 minuter långt. Och detta handlade om svenska skidlandslagets uppladdning inför OS i Calgary 1988. De drog till Silver Lake, en liten skidort, timme.
Jag tror nu när du säger det, jag tror jag sa Silver Lake till dig, men jag tror att det heter Silver Star, för Silver Lake är väl hipsterområdet i LA. Jag tror inte de laddade upp det här. Det hade varit kul med Gunde där.
Just det, Silver Lake.
Mocacino,
det var där vi bodde när vi firade ett av en podden.
Så jävla oväntande då. Gunde och Wassberg drar till Silver Lake och laddar upp.
Silver Star. Ja, okay,
Silver Star heter, skitsamma, i Kanada någonstans.
Ja, men då skickar ju SVT en reporter dit som faktiskt gör ett otroligt härligt fotarbete och ett fint reportage om Gunde, Wassberg,
Billan Westin,
hela gänget runt där, och det är otroligt härliga bilder, fina miljöer, och han hänger runt rätt så fritt.
Reportern,
ja. Ja, mm. Och ligger och intervjuar liksom med Gunde när han ligger och pöser i sängen och med honom ute och vallar och sådär. Och Wassberg är ju den lite udda fågeln i det gänget, där Gunde då, ska man säga, Gunde och vem var det?
Ja, Torgny Mogren och Jan Ottosson.
Gunde Ottosson kommer ju tidigast av alla. Ja, att Gunde är ju sådär otroligt noggrann med, på allt, men det här med han måste anpassa sig till klimatet och
höga
höjden och sådär i Kanada. Så att han åker dit flera dagar innan de andra och har med sig
mer egen portionsförpackad mat.
En stor jävla kartong med egen fryst mat som han ska äta. Och han är ute liksom och håller på att fila på sina stavar för att de ska få rätt grepp och sådär. Han vallar, och han och Torgny håller på att valla. Så släntrar ju Wassberg in sen några dagar senare. Ja. Gnäller lite grann för att han inte har tränat så mycket under vintern.
Vildblick.
Ja, vildblick. Och Wassberg går ut och bara kör ett par ryck sådär med liksom vaselinet på sina skidor, sen går han ut och så ställer ner dem i gruset och så hoppar han ut i snön och börjar åka.
Ja.
Så frågar jag på.
Borde du inte vara mer noggrann?
Ja. Ja, vi kanske ska ta klippet sen på Wassbergs svar här.
Borde du inte vara mer noggrann?
Ja, det skulle man kanske vara, men det är jobbigt att vara det, ja.
Det passar inte.
Nej, jag tycker det är för jobbigt helt enkelt.
Ja, det är ord att leva efter. Jag tycker det är för jobbigt helt enkelt.
Ja, det
finns. Men det där också, apropå att han är svår att ringa in, för det skulle nog många se, han är den här gamla med skägget, frost i skägget och snor som hänger. Inget stoppar honom, man tänker sig att han är extrem i sin, men han hade också en slapp sida, vilket jag tycker är väldigt härligt. Medan Gunde inte alls hade den.
Nej, det finns en annan liten härlig scen med Gunde där de ska bryta den här tristessen då lite grann, så att han, och om det är mogen, ordnar varsin snöskoter från några kanadensare där i byn.
Även där märks hans perfektion.
Ja, för en av skotarna har liksom en trälåda där bak. Och den vill han givetvis ta bort. Det finns de här historierna, Gunnar var så otroligt noggrann. Liksom. Han filade bort minsta lilla gram och sådär på stavarna, sina stavar. Ja. Så för att skulle tjäna tid eller hundradelar på det. Så han ville ta bort den här lådan innan han
vägrar sätta sig på skotern. Som egentligen inte stör alls.
Han vägrar sätta sig på skotern.
That box we don't need. Han identifierar den direkt. Ja. Och sen har ju otroligt nöjd Gunde när han ligger och pratar om hur noga han är. Och så minns han tillbaka en hotellnatt i Tjeckoslovakien när han var där och tävla.
Ja, just det.
Och så berättar han då om att det var hålligång i rummet bredvid.
Ja, väl lyhört.
Och att det var, tänkte han, bara bra mental träning. Så att lyckas jag somna här nu inför OS, så vet jag att, så här, att då är jag bra laddad. Så här. Och lyckas jag somna? Ja.
Och så lär han. Filomat. Ja, otroligt. Den rekommenderar vi.
Ja, jag sök på Öppet arkiv och så kan ni bara söka Calgary, tror jag. Så dyker det nog upp där.
Det slutar, och det ska man ju faktiskt ha klart för sig. Calgary OS, det slutar med att faktiskt Gunde tog det enda guldet, individuella guldet.
Stafetten också.
Och sen så tog de stafetten och hela gänget där då.
Det är då det klassiska när han åker efter Mogren på sista sträckan och ropar på honom. Så, alltså, du får vila sen.
Du får vila sen.
Ja. Jag skulle egentligen inte fastna i Wassberg. Nej. Det var bara en ingång till att jag tänkte att det var så pass roligt tankeexperiment. Så att jag tänkte att vi skulle försöka oss göra på samma fast i ett fotbollsperspektiv då.
Yeah.
Att vi skulle försöka kasta fram ett fotbollsnamn som då så många som möjligt skulle kunna enas kring kan representera Sverige. Det blir ju lite orent känner jag nu när jag pratar om huruvida man ska vara statsminister eller kung. Mm. För kung skulle man kunna hävda att det inte krävs supermycket intelligens, om man ska vara stenhård mot Kalle,
ja.
Med statsminister, man måste föra sig och sådär. Samtidigt så känns det lite jobbigt att, jag vill inte att det här ska vara partipolitiskt, utan det ska vara de här faktorerna som jag nämnde innan. Och då tänkte jag att vi kanske kunde dela upp det lite. Om vi börjar till exempel med en i, för att det inte ska bli för vitt och brett, så kan vi dels ta svenskt till att börja med, och så kan vi ta det nuvarande svenska herrlandslaget. Vilken person där har störst möjligheter att vara den här personen?
Nuvarande landslagstrupp då?
Ja, för det är där som om man bara popularitet, så, alltså Glenn Hysén är väl folkkär, men honom skulle nog ingen med handen på hjärtat riktigt vilja se fatta viktiga beslut för Sverige.
Nej, precis. Det finns nog lite för lite allvar och...
Ja, men han är kanske inte riktigt skarp nog ändå. Så vad säger du om du tar Jannes landslag här?
Ja.
Du får inte ta ledarna då, utan ta en spelare.
Just det.
Annars är väl Tom Prahl i
precis, jag tänkte. Där hade jag lite som är tillbaka och känner mig väldigt trygg.
Ja.
Nej, men en sån som säkert känner själv att han hade varit given kandidat. Granen, han går ju bort.
Ja, han skulle inte tyckt att det var så konstigt att han blev vald. Han bara, jaha, nu är det här som gäller.
Ja, ja, då kör väl jag. Nej, det känns inte som det. Han är lite för slö på något sätt. Inte pondus heller, tycker jag. Han tar inte över ett rum när han kommer in. Det är ju viktigt att göra det i sådana här statssammanhang. Att man direkt får uppmärksamheten kring sig.
Mm.
Många där annars i backlinjen faller ju bort. Martin Olsson har man ju väldigt svårt att se. Har vi, alltså det är ju faktiskt en som är solklar, det är ju Albin Ekdal.
Jag håller med.
Det är absolut. Han känns ju smart.
Mm.
Han sticker
till att
ut.
Börja med.
Ja. Han har som du säger då erfarenheter från Europa.
Mm.
Lite kontakter, känner folk på höga positioner.
Mm.
Han har varit med när det blåst lite grann, inte minst nu senast det här med
skadan.
Ja, men också med dopinganklagelsen från i samma veva där med Zlatan.
Och Juventus.
Nämndes ju han, och drogs in i den skiten och röt ifrån med lite pondus.
Mm.
Och det här då när han trillar på nattklubb och så.
Mm. Och också att han har ju visat och får en del beröm för det, att han inte liksom är rädd för att svara på frågor.
Mm.
Så att han var, efter en väldigt dålig öppningsmatch mot Irland, så var han ju den som hade lättast att stå och föra sig mixade zonen efter det.
Mm.
Vilket gör att han inte backar när det blåser. Sen har han ju viss koll också, märks. Han gick ut och kritiserade Trump.
Mm.
Och sen var det nästan ännu härligare när det blev en stor grej av det, att han nästan blev lite irriterad över det. För det var väl lite det där, är det något särskilt att man gör det?
Ja,
som att vi fotbollsspelare är helt jävla pantade.
Ja, men lite liksom teflon så. Sådär. Han blev inte så berörd heller om någon skulle kritisera honom.
Det han skulle behöva jobba på är ju kanske ändå sin Bromma-bakgrund.
Mm.
Som jag tror kan ligga honom lite i fatet. Vi vet ju att det inte är så, men jag tror att han skulle behöva göra en del sådana där resor ut i landet.
Som kanske Stefan med Löfven gör
just nu. Precis. Kanske med dig som pressnisse då. Att ni skulle behöva åka ut och göra mycket besök på arbetsplatser och sådär. Även åka till Skillingaryd ibland.
Ja, till och med det.
Så att han liksom kan tvätta bort lite det där, också lite med att hans pappa var känd och sådär,
ja,
så att han visade att jag minns han inte är rädd att kavla upp ärmen.
Nej, det kan vara lite att folk tycker att han har fått lite fötts med en guldsked i munnen kanske.
Ja, jag tänkte på, men han är, jag tycker också han har det bästa namnet. I damlandslaget så tänkte jag att på ett sätt är Pia Sundhage jättepopulär, men hon är ju för politiskt färgad.
Ja,
hon kommer ju...
Och så är det det här med Törnblom och det, jag skulle inte riktigt kunna...
Nej, det förlorar de Bengtsson-väljarna, så att säga.
Absolut. Det är ändå rätt många, tror jag.
Ja, nästan populär. Där finns det nog också. Nilla Fischer är nog ganska bra kandidat där.
Ja, men lite för hård framtoning nästan.
Tror du det?
Ja.
Gillar inte också. Kan ta tuffa beslut.
Ja, absolut. Nej, jag hade ju verkligen respekterat det. Men kanske... Ja, Seger.
Mm, kanske. Jag tror att man kanske... Hon har ju precis som Henrik Larsson lite en röst som man kanske tröttnar på att höra lite. Det ska debatteras mycket också i det här jobbet.
Ja, det är sant. Men man måste bara, om vi ska gå tillbaka till herrlandslag, en som diskvalificerar sig, som skulle kunna vara aktuell annars, tror jag. Som är som ingen riktigt... Han, liksom bakgrunden i Sverige är att han inte spelat i något lag som motståndarsupport har, för det är också en sak.
Ja, man är väldigt klubbfärgad.
Ja, precis. Och det är ju kanske en sån som Micke Lustig. som hade GIF Sundsvall som ingen riktigt hatar.
Men faller inte han på att när om Stefan Löfven vinner ett val och sen går upp och håller ett segertal, då kan inte han fokusera på något dumt som Niklas Svensson skrev i valkampanjen. Och exakt. Där har vi då Lustigs intervju efter playoffen mot Danmark, där han då väljer att dela ut kängor till journalister. Direkt. Den typen av småsinthet gör nästan att han går bort.
Ja, där diskar han sig själv för den här. Ja,
där är lite så här fake news.
Exakt. Hör honom. Ja, precis.
Han gick från en lämplig kandidat till Trump på 2 sekunder här. Ja. Annars har han många bra egenskaper, ja. Håller med. Ja. Om vi tar VM94-gänget.
Ja, det är ju så. Jag tror att många skulle direkt börja tänka på inom mittfältet där med Tern och Schwarz.
Med Tern, man måste kunna nå sin statschef. Han svarar ju aldrig i telefon.
Exakt. Och sen är han också lite, han, som han sa då i Texas rep här då i, när han skrev om Jan Anderssons gäng, så säger han ju själv att han är ute ibland och du vet, han är ute och pratar om brottarfotboll och ute och kritiserar svensk fotbolls utveckling och sådär. Och det gör han lite grann bara för att han tycker det är kul att retas lite grann. Mm. Han gillar att vara den här rätstickan. Mm. Det är inte klockrent att vara den personen om man ska... Nej, så han går bort. Och mycket av som du säger, för att man får ju aldrig tag på den jävla.
Nej.
Och Schwarz däremot...
Ännu mer Roger Ljung då, han, ska ju, för han är kanske den intelligentaste av dem.
Ja.
Men han är ju liksom, han skulle ju nästan kunna vara död i 10 år nu, Roger Ljung. Ingen har nått honom.
Nej, så är det. Nej, men Schwarz då, om vi bara ska analysera hans chanser.
Claes om han hade levt.
Claes hade ju varit klockan, tror jag faktiskt. Han, framförallt de sista åren när han började liksom ta det här organisatoriska då, när han ändå fick ett huvudansvar i Elfsborg och så. Han, det som man kanske skulle kunna misstänka att han inte var så bra på tidigare. Det tror jag att, ja, han gick ju hem i alla
ja, väldigt hem. Hög så här, sunt förnuft ja. Faktor.
Verkligen alltså. Och ja, kan prata med alla.
Mm.
Men Schwarze, varför skulle inte han vara aktuell?
Jag tror att han ändå är lite för hård.
Mm.
Och kanske han har ju hjärta såklart också. Han är också rätt svår att få tag på.
Ja.
Men att han är nästan lite sådär avskärmad. Det som kanske var en tillgång för honom som spelare. Så tror jag liksom inte riktigt att han lyckas attrahera de mjuka väljargrupperna tillräckligt mycket.
Vad har vi med för några där?
Ja, har vi framåt? Brolin och Dahlin går nog bort. Hur är det med Kenneth?
Kenneth kanske ändå. Fast det...
Lite för snäll.
Ja, just det.
Han skulle liksom kunna lockas in och skriva på väldigt ofördelaktiga avtal för Sverige. Med export och sådär.
Ja,
för att han är lite för snäll.
Ja, men vi vill ju att de ska ha det så gott. Då.
Ja,
ja nej, precis. Nej, lite för snäll kanske.
Jag hade ju gillat honom som Jocke Björklund. Men han är nog, skulle nog ha svårt att bli vald. För han är inte så känd. Han var ju inte liksom en stjärna där. Och efter har han ju inte varit i Sverige så mycket.
Hans kollega... Bjärredan. Det hade ju...
Bjärred skulle ju ta oss till krig.
Ja, han skulle ju ta till oss.
In i kartrummet. Och bara...
Ja, det är som inte vet, kartrum. Han har ju verkligen ett kartrum. Eller han hade det i alla fall. Nu tror jag han har sålt sitt hus som jag har varit resat på i några gånger nere i Falsterbo.
Han skulle vara bra på
gamla så här krigskartor, sådär hur Skåne ser ut innan, liksom, innan 1658 och allt det här. Och, nej, det skulle bli situation room många gånger.
Med han skulle ju vara bra på att ta beslut, så handlingskraftig.
Ja.
Men kanske inte tillräckligt mångfacetterad. Men... Det med Roland Nilsson.
Ja, jag vet inte.
Nej. Lite för stirrig.
Ja. Ja, har vi ingen alls från VM94? Rabban hade ju inte gått heller.
Nej, det hade inte riktigt gått heller. Teddy skulle ju inte gått lite för mycket upp i det blå.
Ja.
Så. Nej, det kanske är svårt ändå. Och Tommy Svensson är för gammal.
Limpan
nu.
Och Jeppe Blomqvist och Henrik Larsson. Micke Nilsson.
Ja, Micke Nilsson kanske.
Ja, kanske.
Man har sugit åt så mycket tyst diplomati.
Ja.
Har vi något mer sånt sammanhang vi kan ta? Vi skulle kunna ta ett allsvenskt sammanhang kanske. Om du tänker att du får välja alla möjliga allsvenska profiler. Kan vara spelare, ledare.
Ja,
där får du ju problemet med att de blir väldigt klubbfärgade.
Ja, hade det inte varit för det här som hänt sista veckan
då? AIK-arna skulle vilja välja Nisse Johansson. Absolut. Och MFF-arna vill välja Rosenberg.
Ja.
Men
nej, det hade ju inte gått.
Nej,
på
de blir för polariserade.
Men hade det inte varit så nu att Djurgården gjorde klart med Kim Kjellson, så hade Kimpa känts som en solklar. Han är inte riktigt så. Visst, Djurgården såg honom som djurgårdare och det finns ju häckenfolk som såg honom som häckenkille. Och det kan man kanske göra fortfarande. Men han, framförallt de sista åren, så... Sen han klev in i, liksom, i TV5 och sådär och blev expert där, så har han ju trängt igenom nya folkhemsdörrar. Så han skulle nog vara en väldigt stark kandidat, tror jag, om man skulle ta ut en från Allsvenskan 2017.
Svensk sportmedia, om vi tar det sammanhanget.
Ja, skulle man bara haft ett val och någon skulle röstat fram, så hade ju Erik Niva sopat rent. Han hade ju fått 98% av rösterna.
Ja, fast skulle Pop ställa upp?
Nej, för sig. Pop, ja. Ja, Pops har ju det här lite folkliga i sig också.
Ja, han är liksom professionell som Ola Wenström, men har ju med sina koftor och elden i Vinterstudion.
Ja, frisyren också.
Myshetsfaktor också, ja, som Ola Wenström inte riktigt har. Kanske.
Ja, precis. Det är ju brasan där bakom honom som gjort mycket, för det har ju inte Wenström till exempel.
Nej, Pops skulle bli svårslagen i ett val, tror jag.
Ja, det skulle han nog alltså. Men en sån som Olof Lund ska man inte heller... Han har ju det här som vi pratar om. Han har ju lite en tuff... Han har ju tuffa tider bakom sig, det här med Expressen och Kent Agent.
Ja, det är bra. Det talar hans fördel då.
Ja,
att
han har
tagit
sig igenom
livserfarenhet.
Fram på andra sidan nästan starkare. Han har också liksom van av att både synas i TV och röra sig där. Han kan skriva.
Han är ute
på sociala medier.
Ja, han är modern på det sättet. Kan nå unga. Så han är ute i landet mycket med sin bok och besöker många småställen. Men han kan samtidigt föra sig på Rish.
Han gör det som Malmö Ekdal hade behövt göra.
Ja, precis. Han gör en Sverigeturné, så ja. Det kan han. Men han kan också föra sig på Rish.
Ja, med Timel och gänget där.
Ja, men Johanna Frändén då?
Absolut, men kanske lite för politiskt... Sådär, med Aftonbladet och sina vänster
att hon känns röd.
Ja, kanske så. Mm.
Ja, det kan jag trösta på henne.
Ja, det hade jag också kunnat göra faktiskt. Det hade varit lite piggare, tror jag, än Olof Lund till exempel. Ja, med all respekt för Olof Lund då.
Ska vi avsluta med att vidga perspektivet och ta en internationell fotbollspersonlighet som då kan motsvarigheten vara, ja, FNs generalsekreterare får posten bli. Nu vet jag inte vad han heter, han efter Ban Ki-moon Guterres. Eller,
ja,
men han ska bli ny Dag Hammarskjöld helt enkelt. Mm. Och så får du ta en internationell fotbollsprofil.
Mm.
Thuram är nästan, får nästan inte ställa
nästan
upp. Det är fusk.
Han går i samma korridor redan på något sätt. visst, han är diskad för att han redan är där uppe och rör sig. Men alltså Zanetti hade ju varit, kanske, han har ju lite kopplingar till det här mexikanska... Gerilla. Det är någon grej där han har skänkt pengar och fick inte att engagera sig i det. Totti.
Ja, inte för att vara elak mot Totti, men är intelligensen där på den nivån man behöver?
Faller han på samma där som Glenn Hussein kanske?
Jag har ju hört lite inifrån att man kanske inte behöver vara världens smartaste för att vara FNs generalsekreterare.
Nej, för tusen, det tror jag inte. Alltså.
Att det är lite andra kvaliteter också. Ja. Att det kanske är personer man inte ser offentligt som kanske har nästan viktigare roller ibland.
Ja, men om världens fotbollssupportrar skulle fått rösta och...
Jag tror jag har den nu.
Då hade ju Totti varit het i alla fall.
Mm.
Han hade varit en kandidat. Man älskar honom för att han är lojal, vet.
Ja, men han har ju också blivit... han har ju självdistans också lite drivit med sig själv, men han blev ju ändå känd för liksom alla de här vitsarna kring Totti om, ja, som handlade ändå om hur spånig han var.
Spottigrejen och sådär också. Har han tagit sig igenom i och för sig?
Mm, men det skulle också kunna vila att så här, när det hettar till så kan vi lita på hans, att han behåller lugnet.
Ja, ja.
Jag säger ju Diego Forlán nu.
Ja, just det. Ja, det är ju starkt namn faktiskt.
Han känns ju... Det är bra land att komma från Uruguay. För de är liksom inte riktigt den här stora spelaren, men ändå tillräckligt kända på ett globalt fotbollsplan. Och han liksom blev inte så United-färgad eftersom han inte gjorde succé där riktigt. Och Atletico kan väl vara okej, Villarreal sen. Och sen har han liksom visat engagemang med hans... det är väl hans... är det hans syster som är funktionshindrad? Eller ett syskon i alla fall. Har visat mycket utanför planen. Forlán är min kandidat.
Ja, det är inte ett dumt namn. Alltså. Jag kastar bara in. Bara
det skulle vara kul om Albin Ekdal ställde upp där med. Så att det blev som en... liksom,
ja, just det.
Att jag har Forlán och du har Ekdal.
Ja, precis. Vi blev deras pressnissa.
Ja.
Vi svarar aldrig. Eller så är det som Riedel. Ja, vi ska se.
Ja då.
Ja då. Forláns nummer här.
Ja, 073.
Nej, men en sån som... Sista namn bara. Abu Diaby.
Mm.
Han har ju sympatier. Alla tycker synd om honom.
Ja, känns ska som... det vara en som man tycker synd om?
Ja, men man vinner mycket där. Mm. Han har ju många gratis där. Och han har verkligen tagit sig igenom många motgångar.
Mm.
Ger inte upp.
Ganska bra uppväxt med
i
Paris förorter. De inte hade det så fett, men ensamstående mamma tror jag.
Mm.
Som man skulle kunna ha attrahera många med kanske. Och samtidigt har rört sig mycket. Ja, kanske inte så dumt, men jag tror inte han tar.
Jag sa det bara för att jag vill tipsa om vår intervju i nya numret.
Ja, men varför inte?
Abu Dhabi.
Ja, det har vi. Där han pratar om hur det är att vara, i och med sina många skador, nästan få ut av en ensam sport.
Precis.
Och sitta vid sidan av.
Ja.
Som är ganska melankolisk, får man väl säga.
Här kan då ni som lyssnar och som inte håller med oss...
Kan det också vara en ingång till bara den Diaby där med Arsenal? De spelar ju match onsdag kväll. Bayern München, semi. Mm, inte ja, semi, åttondel. Ja. Förlåt.
Det känns som det är lite måndag hela veckan där. på det, att det är Bayern München i en tuff period för Arsenal.
Mm. Jag spår, det är inte ofta vi ägnar oss åt att gissa resultat i den här podden, men det jag ser framför mig är att Bayern vinner ganska komfortabelt i München och man tror nästan att det är kört för Arsenal, och sen gör Arsenal en överraskande bra match i London, gör något mål och har lite häng och det blir lite sug på Emirates, och sen gör typ Thomas Müller ett mål i slutet så att det ändå inte riktigt är nära. Så tror jag.
Precis, så kan det
och
vara.
Så är det Real Napoli också.
Ja, Napoli, och så är det ju PSG mot Barca.
Mm, men den har spelats när folk lyssnar.
Just det, den ska vi titta på ikväll. Vi ska göra så att vi påminner då om att veckans avsnitt har gjorts i samarbete med Simor, och uppladdningen är i full gång med Svenska Kuppens gruppspel som drar igång till helgen, och bland annat så är det då Nyköping-Hammarby, det är AIK Guys och det är IFK Norrköping Örgryte. Och lyssnar man på Offsides podcast så är man smart då om man tar del av det här exklusiva erbjudandet som innebär att man betalar halva priset första månaden. Det är då 199 spänn istället för 399 kronor, och detta är utan bindningstid. Så man kan helt enkelt lyxa till en månad nu och se de här matcherna. Man går in på simor.se/offside för att ta del av detta erbjudande.
Mm. Så gör vi, och ni når oss som vanligt på podcast@offside.org om ni vill rätta oss, hylla oss, såga oss, tipsa oss, vad ni vill.
Och vi tipsar också om att man kan gå in på vår nya hemsida som vi berättade om i förra veckan, där vi kommer då lägga upp samtliga nummer. Och vi kan nog göra så att vi ska testa om vi kan lägga in det här klippet till exempel på Wassberg och Svan och där, när de är i Calgary och laddar inför OS. Kan vi lägga upp en länk där så blir det lite lättare?
När Wassberg talar om sin slappa sida.
Så gå gärna in på offside.org för att läsa mer om detta. Och så ska vi väl säga så, vi får ju ibland mail och förfrågningar. Kan inte snacka lite mer allsvenska nu? Det är många som har abstinens, och vi har ju onekligen abstinens också.
Det har vi gjort idag, men lite på vårt sätt.
Lite på vårt sätt. Och det gör vi givetvis. Men det känns som att det finns andra forum lite grann för det. Och sen så, när det väl är igång, då kör vi ju hårt på allsvenska givetvis. Men vi rör oss lite i våra egna världar från Calgary till Rednap. Och
Men vi återkommer ständigt till allsvenskan, och det blir också mycket allsvenskt i vårt nästa nummer som vi ska gå och jobba vidare med nu. Ni får ha det så bra och hoppas att ni lyssnar igen nästa onsdag. Och kom ihåg då Peter Ridges visdomsord där med att fresh air is the best for you and for me. Ha det så bra.
Hej.
Yeah, friendship is good, is the best for you and me. Together we stand. For you and me.